Vi är ju inne lite grann i en predikoserie här nu om bön. Och det är ju jättebra när det är bönsöndag idag också. Om man tittar på kyrkåret. Så det ja, blir ju kanske någon annan lycklig över i alla fall. Som inte annat predikanten. Ja, men jag är lite svag för att hålla mig till kyrkårets texter. Jag tycker det är roligt. Så. Och då kunde jag få göra det fast vi predikar tematiskt nu. Då. Så det var ju roligt. Mm. Jag tänker att vi ställer oss upp och lyssnar på evangelietexten. För vi har ju suttit en stund nu. Så. Och den hittar vi i Matteus evangeliets 6:e kapitel. Det är mitt i bergspredikan och Jesus talar. Då står det så här: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogan och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att det ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Amen. Varsågod och sitt. Mm. Ja. Inför att jag förberedde den här predikan så hade jag en rubrik som var ungefär Herre lär oss att be. Men sen, ja, det, jo, och den kanske funkar fortfarande, jag vet inte, vi får se. Men när vi läser evangelierna så ser vi att Jesus, han ber väldigt mycket. Ofta går han undan för att be. Och han har en väldigt förtrolig bön till sin fader. Jag tycker att ett av de exemplen, eller ett av de ställena där det kommer fram väldigt tydligt är när han ska uppväcka Lazarus. Då säger han ungefär något i stil med så här att jag vet ju att du alltid hör mig när jag ber. Men för att, alltså att han har en väldigt så här samtalston i sin bön med fadern. De har en relation. Deras bön är någonting relationellt. De umgås, fadern och sonen, genom bön. Och lärjungarna, de umgicks ju med Jesus. Och de ställer massor med frågor till Jesus, som exempelvis, hur ska vi be Jesus? Eller, nu står det still. Jag har skrivit upp några till. Ja, de ställer massor med frågor till Jesus och undrar hur de ska göra saker. De tar rygg på honom och han lär dem. Han visar dem med sitt liv som exempel, så visar han dem. Men Jesus, det blir ju snart Kristi himmelfärd och vi vet ju att Jesus inte är här på samma sätt som då. Men samtidigt så säger Jesus där att jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Och då kommer liksom, då finns det liksom den förtrolighet i bön som Jesus fick ha med sin fader, den erbjuds du och jag också att leva i med fadern genom sonen. Vi erbjuds till att ha ett böneliv där vi får umgås med Jesus. Och jag tycker att kanske en av de berättelser som kanske på ett vackert sätt skildrar hur det bönelivet fungerar är den här berättelsen om Emmausvandrarna. När Jesus kommer och slår följe med dem när de går. Och han undervisar dem och lägger ut skriften för dem och hjälper dem att förstå livet. Och hjälper dem att förstå vad de har varit med om. Sån tänker jag att Jesus vill vara hela tiden för dig och för mig. Han vill hjälpa oss i livet. Och där kommer bönen in. Då Finns det i den kristna traditionen liksom en böneerfarenhet av att man genom bön kan få umgås förtroligt med Gud på det här sättet? Så det tänkte jag att vi skulle stanna upp lite grann. Men innan vi går in där så ska vi säga något mer om texten här. Nej, men det pratas om lön i den här texten knutet till bön. Jesus pratar om att hycklarna, de har redan fått ut sin lön. Och det han menar är att om man gör detta för att söka beröm eller position eller fördelar här i världen, då kanske man kan få dem, men det är ingenting som intresserar Gud särskilt mycket. Utan Gud vill att vi ska be för att han vill göra någonting invärtes i oss. Och därför så säger han att det är bättre att vara i sin kammare, i det fördolda där ingen ser. Det är där det riktiga arbetet händer. Det är där Gud kan beröra dig på djupet. Och det är ju så att Jesus i den här texten här, först pratar han om allmosor och sen om bön och sen om fasta. Och i judendomen så hade de liksom skapat en kultur eller ett förhållningssätt där man gärna skulle visa upp sin fromhet på det här sättet. Man skulle visa att man gav mycket i kollekt. Man skulle visa att man hur mycket man bad, och man skulle visa när man fasta. Och att det liksom var ett synligt tecken på att man var liksom from eller ja, så. Och det där säger liksom Jesus att men så där ska vi inte hålla på, utan fromheten måste få gå lite djupare än så. Det måste få vara på riktigt. Det hjälper ju inte om du går runt och liksom önskar folk Guds välsignelse men inte delar med dig av det du har. Ungefär så. Det måste bli verkstad. Det kan inte bara vara massor med prat. Och därför uppmuntras vi då att söka ett annat sätt att be på. Och det är liksom, man skulle kunna säga att kristendomen har ju liksom förändrats jättemycket på grund av detta än andra liksom religiösa inriktningar, just för att för att Jesus har den här undervisningen att det här är saker vi inte ska hålla på och skylta med. Men samtidigt så blir det väldigt lätt. Jag minns när jag gick bibelskola, som några av er gör här nu, att då skulle vi ha fastedagar. Och då tog det kanske en timme efter att vi inledde den här fastan, så började man se att alla liksom, ungdomarna började gå runt med vattenflaskor i händerna. Och då tänker jag att det var liksom ett här lite försiktigt sätt att säga: titta, jag fastar, jag behöver dricka mycket vatten. Den där lockelsen eller den där frestelsen ligger nog ganska djupt i oss människor, att man vill kunna visa på sin andliga förträfflighet. Men det är bra att komma ihåg då att Gud är inte särskilt imponerad av våra andliga förträffligheter. Han vill hellre umgås med dig och med mig på ett naturligt sätt. Han vill att du ska vara dig själv. Och han vill ha ett helt vanligt samtal med dig, så som vi har när vi möts en mot en. Han vill att du ska vara uppriktig så att han kan vara uppriktig tillbaks. Och då, som sagt, finns det en erfarenhet av att bönen kan faktiskt vara med och förändra och förvandla hur vi ser på saker. Det finns i våran psalmtradition. Lina Sandell, nu är inte jag säker på att det är hon som har skrivit den, men många psalmer belyser det här, att en liten stund med Jesus och vad det jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus. Alltså att det finns en förändring av att ta en stund med Jesus. När jag kommer till honom och jag kommer med mitt, det som finns i mina tankar och hur jag ser på saker, och så får jag ta en stund med Jesus, och då förändras de där perspektiven. Den erfarenheten var det några som drog lite längre än andra. Vi kallar dem för ökenfäder, och de levde på 300-talet och 400-talet i Egypten. De kom på det där att när jag är med Jesus, då förändras jag. Och därför så liksom landade de med att ja, men då ska jag nästan bara vara med Jesus. Och så drog de ut i öknen allihop, och så satt de i ensamhet större delen av dagarna. De hade lite ansvar för varandra och de hade lite sysslor och så de gjorde. Men i så stor grad som möjligt så umgicks de bara med Jesus som vän. Och det här höll de ju på med då i nästan kanske 150-200 års tid där. Och samlade erfarenheter, skrev ner. Och en del av det där finns bevarat så att vi kan läsa om det fortfarande. Och en sak de lärde sig, det var att när Jesus kallar oss in i det fördolda, så drar han inte, gör han inte det för att dra oss bort ifrån livet, utan för att dra oss in i livets centrum. De lärde sig också att det bästa sättet att få, att kunna få bli liksom formad av Gud, det är de enkla ordens bön. Alltså som Jesus är inne på i sin predikotexten här nu också, att Gud hör oss inte för de många ordens skull, utan det är bättre med någonting som hjälper oss att kunna höra, att kunna stilla våra tankar, våra sinnen. Och därför så börjar de be det som kallas för Jesusbönen, och som är hämtad ifrån Nya Testamentet. Den finns där i några av de här berättelserna om människor som ber om hjälp. De ropar på Jesus här: Herre Jesus Krist, Guds son, förbarma dig över mig, ropar de. Och någon annan ropar: förbarma dig över mig, syndare. Och den där enkla bönen tog de till sig och gjorde till sin bön som de bad. Och en del gjorde det inte krångligare än att man bara bad Jesu namn, helt enkelt. Med målet att kunna liksom stilla allt i våra sinnen som är självupptaget och som dras åt olika håll, av som splittrar oss, för att försöka få till någon form av samling i sinnet. Och därför skulle man kunna säga att bönens första uppgift är att få till en omorientering för ditt och mitt sinne. Att rikta oss emot Gud. Den här bönen som sker i kammaren, dess första uppgift är att rikta dig, ditt hjärta, ditt sinne, dina tankar emot Gud. Och det är en långsam omformning. Jag vet att vi lever i en tid när saker ska gå så här. Men är det någon som har lärt sig virka? Ja, men det är några. Ja, det är någon som sitter och virkar här. Det är trevligt. När man ska lära sig en sån grej, då är det ganska mödosamt i början. Man kan liksom inte hålla på med massor med andra saker samtidigt som att lyssna på en predikan. Eller så. Men när man har hållit på med det länge, då liksom går det som ett rinnande vatten på något vis. Då kan man fokusera på annat samtidigt för att man har lärt sig. Eller jag vet inte hur det var med dig när du skulle lära dig gå. Men det är också en sån där grej att då lutar man sig mot gardiner liksom. Och så kommer man på att det var inte en bra idé. Så. Det tar lång tid att lära sig att gå. Men sen när man kan det, då tänker man ju inte på det, eller hur? Att oj, det här, hur ska jag göra nu? Utan då är det helt naturligt. ända tills man blir så gammal så att kroppen inte riktigt hänger med igen. Då måste man börja ha lite hjälpmedel. Då får man lära om, lära på nytt. Så. Men, och så är det med bönens första steg också. Att det handlar om att sitta där och ta den tiden som gör att man lär sig att höra och se Guds röst, Guds ljus in i sitt eget liv. Och det där tar lite olika tid. Men det måste få ta tid. Och det är ett arbete som jag tänker få pågå liksom lite grann hela livet. Både i kammaren och utanför kammaren så får man liksom jobba på det där att inkludera bönen i sin vardag på ett sådant sätt att jag försöker att räkna med Gud i alla livets förhållanden. Var jag än möter, vart jag än är, så ska Gud också få vara där och få vara med. Och sätta färg och få vara med och påverka vad jag gör. Lite tidigare i bergspredikan så säger Jesus här: saliga är det renhjärtade, det ska se Gud. Och de här ökenfäderna, de attraherades ju av denna tanke. Tänk att kunna få se Gud. Att kunna få se Gud. Så en stor och viktig fråga för dem blev: hur får man ett rent hjärta? Så det tog de med sig in i sina böner. Jesus, hur får jag ett rent hjärta? Herre, Fader, hur får jag ett rent hjärta? Och de märkte att hjärtat var fyllt av mycket ondska när de satt där och rannsakade sig själva. Och Jesus kan ju uttala sig så här om människan: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Det är en ganska negativ människosyn. Så det har med människans hjärta att göra. Det är ganska självupptaget. Men ändå förmår vi att göra gott. Men i relation till Gud så har vi problem. Så Gud är god. Men vi kan göra gott. Men har vi verkligen goda hjärtan? Men den renhjärtade ska kunna se Gud. Så hur får man ett gott hjärta? Och då när de började stanna i den frågan så funderade de på: ja, och hur liksom besegrar man det andra som inte är gott i människans hjärta? Högmod, allt vad det nu kan vara vi kan kämpa med. Girighet, fåfänga, frosseri, otukt och allt sånt där. Allt som finns i människohjärtat. Vad gör man åt människohjärtat? Men då blev deras erfarenhet att även där är liksom bönens andra erfarenhet var den att när man finns i den där bönen nära Jesus, nära Fadern, då gör Jesus någonting med dig, med ditt hjärta. Det blir inte ett perfekt hjärta. Men de gjorde erfarenheten av att hjärtat blev odelat, som de uttrycker det. Alltså att de kunde rikta hjärtats hela uppmärksamhet emot Gud. Och i det odelade, i det tillstånd av ett odelat hjärta så uttrycker de hur liksom alla de här bristerna i det mänskliga hjärtat, hur de kunde få se dem klart, men hur det inte ledde till att de av skam flydde från Gud utan ändå vågade vara kvar där. De fick göra samma erfarenhet ungefär som Paulus uttrycker i Bibeln. Han kallar sig den största av syndare. Inte som förtvivlan utan som i sanning i ljuset av Guds nåd. Alltså när Paulus fick se sig själv som gammal i ljuset av Guds nåd så kallar han sig den största av syndare. Och förmodligen var han frommare än de flesta av oss. Så. Men han, varför? Jo, för att han i den där erfarenheten av att med ett odelat hjärta stå inför en levande Gud, så ser han hur mycket han varje dag får förlåtet. Hur mycket barmhärtighet som riktas emot honom. Och hur mycket nåd Gud hela tiden på något vis skänker genom Jesus Kristus. Det är därför de i Jesusbönen har med det där: Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig, syndare. Och syndare blir då alltså inte ett tillstånd som man ska fastna i, som jag vet att det kunde bli i lite svensk kyrklig tradition för många drygt 100-150 år sedan. Utan mer ett konstaterande att det är ett tillstånd som får föra mig till barmhärtighet, skulle jag beskriva det som. Alltså, och det knyter Jesus också an till senare här i bergspredikan, att vi ska visa barmhärtighet och att vi inte ska döma. Och jag tänker att det är det som är på något vis Guds idé med att visa oss hur våra hjärtan ser ut. Att det ska föra oss till en plats där vi blir mindre dömande, där vi får lättare att förlåta andra och där vi får lättare att bära saker med tålamod. Alltså där på något vis det som vi kallar för Guds rike faktiskt får börja leva inom oss, forma oss, förändra oss. Och det är liksom det är liksom den tredje erfarenheten på den här resan i bön, att bönen leder oss på en väg som till ett liv präglat av nåd och barmhärtighet helt enkelt. När vi får ett odelat hjärta så ser vi hur mycket barmhärtighet vi har fått, och då uppmuntras vi att också vara barmhärtiga och nådefulla. Vi ber ju i Herrens bön som han lär oss faktiskt precis efter det här att förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och här skulle man egentligen kunna säga att munkarnas erfarenhet var den omvända, att de var förlåtna och därför ville de förlåta. Och det kan få bli din och min erfarenhet att ju mer vi ser att Gud har visat oss barmhärtighet, ju mer barmhärtighet vill vi ge. Så när Jesus uppmuntrar dig och mig att gå in i våran kammare och be till våran fader som är i det fördolda, så gör han det för att han därigenom vill komma oss nära, visa oss hur livet faktiskt och verkligen är, vad frälsningen och nåden får betyda för just dig, och att du därigenom också ska kunna få tillämpa den barmhärtighet som Gud har visat dig i din vardag, i mötet med dina medmänniskor. Ska du få möjlighet att vara och visa barmhärtighet och nåd? Att du ska kunna ha fördragsamhet med dem som är tröga och sega och tar lång tid på sig. Vi ber i Fader vår också, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och det riket, det börjar ju liksom inte i världen lite diffust så där, utan det börjar just i ditt och mitt hjärta, och det börjar där i det fördolda. Det är där Gud vill göra ett verk som gör att du med ditt liv tillsammans med de andra heliga kan få vara med och gestalta ett annat sätt att leva i världen. ett sätt där vi inte dömer varandra eller andra, utan där vi älskar och förlåter. Där vi har mer barmhärtighet för varje dag som går. Ju närmare Gud vi kommer, desto klarare ser vi våra egna brister. Och just därför så växer också barmhärtigheten ju närmare Gud vi kommer. Att leva ett liv i bön är att ge livet, eller att ställa sitt liv i en långsamt förvandlande process, kan man säga. Så att du med bönens hjälp varje dag sakta men säkert får mogna som kristen. Tänk er när man lägger en tomat i solen, en grön. Då ligger den där och så blir den röd av solen. Så att solen lyser på den, så blir den rödare och rödare fortare. Eller tänk er när, om man som människa går ut i solen bara och är i solen, då blir vi bruna på huden. Utan att vi egentligen anstränger oss särskilt mycket. Det räcker att vara i solen så förändras våra pigment. Och det blev liksom munkarnas erfarenhet. Att bara de sökte sig nära Gud så förändrades deras hjärtan. Det var inte så att de liksom aktivt behövde hålla på och rannsaka sig själva. Eller liksom gräva i alla brister och allt sånt där. Nej, utan deras erfarenhet var att de fick på något vis, de fick skåda eller se den perfekta godheten. Och då visste de vad det var att vara god sen. De fick möta den perfekta barmhärtigheten. Och då visste de vad det var att visa barmhärtighet sen. De fick möta den perfekta kärleken. Och då visste de vad det var att visa kärlek. Så, och det här är, ja, jag ska avsluta med det här nu, och det är att bönens mål är alltså inte perfektion. Alltså när vi pratar helgelse eller liksom, då handlar det inte, målet med helgelsen är aldrig perfektion, att du och jag ska bli fullkomliga, utan målet med helgelsen är barmhärtighet och nåd. Målet är att vi ska förstå hur mycket Gud har älskat oss. Så att vi kan älska för att han först har älskat oss. Och det kan vi göra även om vi inte är fullkomliga. Det kan vi göra även om vi inte är perfekta. Även om du inte har ett rent hjärta, så kan du ha ett odelat hjärta. Ett hjärta som är riktat mot Gud. Och då kan du med Jesu hjälp, med Guds sons hjälp, få förbarmande och nåd, och därför också ge förbarmande och nåd. Vi kan tillsammans med kyrkan få be och ropa: Herre Jesus Krist, Guds son, förbarma dig över mig syndare. Och vi kan få be den enkla bönen Fader vår som han har lärt oss att be. Och då kan han få påbörja sitt förvandlingsarbete i oss. Inte till perfektion, utan till barmhärtighet. Amen.